Ja, jag börjar med att läsa de två texterna då från Apostlagärningarna och från Matteus evangeliet som hör till den här söndagen. Apostlagärningarna då är kapitel 5, vers 27 och till 29. När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet och översteprästen började förhöra dem. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet och ändå har ni fyllt hela Jerusalem er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod. Petrus och apostlarna svarade, man måste lyda Gud mer än människor. Och evangelietexten, Matteus kapitel 13, verserna 44-46. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Ja, temat är att lyssna i tro. Och jag tänker att det är en väldigt viktig tanke. Man kan formulera den som en uppmaning med ett utropstecken efter. Lyssna i tro. Det är en uppmaning till oss alla. Men texterna handlar ju inte bara om att vi ska lyssna i tro. Utan också att vi ska tala i tro. Att vi ska handla i tro. Lyssna är en sak. Det är en bra och viktig början. Men sen måste det följas av att man handlar i tro och talar i tro. De här två liknelserna är ju väldigt välkända ur Matteus evangeliet, korta, konkreta. Jesus samtid förstod dem. De visste vad det handlade om att gräva i en åker. De hade sett hur köpmännen letade efter det som var värdefullt. Vi kan också förstå dem i vår tid utan större problem. Det behövs inga förklaringar egentligen. Och vad de säger är ju att när vi hittar det vi helst av allt vill ha, då är vi beredda att offra allt för att få det. Sånt som har varit viktigt förut, till och med tätt sig som absolut nödvändigt i livet, det blir ganska oväsentligt. Vi har varit glada och stolta, men det bleknar i glansen av det som vi så gärna vill ha. Och ingenting kan ju vara värt mer än himmelriket. Skatten i åkern, pärlan i musslan. Och längtan efter himmelriket här och nu, medan vi lever på jorden, en aning av himmelriket och naturligtvis i all framtid som vi sjöng om i den här fantastiska lovsången när den ska ljuda i evigheter, alla evigheter i himlen. Och den längtan, den fanns ju på Jesu tid. Det var ju därför människor drogs till honom, de ville höra vad han hade att säga. Och den längtan är lika stor idag, tänker jag. Den kanske yttrar sig på andra sätt, men den är lika stor. Ibland är människor tydliga med sin längtan. De säger att jag är sökare, jag testar den ena vägen efter den andra för att fylla det där tomrummet längst inne som inte kan fyllas av någonting annat än av tron. Det händer ju också att det finns människor som inte ens är medvetna om vad man saknar. Man sätter inte ord på sin längtan. Man är inte tydlig med det, inte ens för sig själv och absolut inte för omvärlden. Och jag tänker att de här två männen i liknelsen motsvarar kanske de två sorternas nutida människor. Köpmannen, han är ju ute efter fina pärlor. Han är systematisk i sitt letande. Han går från marknadsstånd till marknadsstånd. Och han liknar den sökare som är ute efter en livsåskådning. Som känner att jag behöver någonting mer än det materiella. Och så provar man än det ena än det andra. Man testar olika religioner. Man testar nyandlighet. Ena terminen så går man en kurs i kristaller. Nästa termin kanske man ser hur det är det här med buddhism egentligen. Är det något som passar för mig? Och den tredje terminen så är det något annat. Och de här pärlorna glänser därför att de som marknadsför dem är väldigt duktiga på det. Det är vi, så vi har det som du behöver. Kom till oss och betala vad det kostar. Men när man har tittat på de där pärlorna lite närmare så håller de inte måttet. Man jagar vidare, man hoppar till nästa tuva. Lite fattigare på pengar, lite rikare på erfarenheter. Men utan att tomrummet i det inre har fyllts. Sådana människor finns det ganska gott om. Och det har ju blivit under de senaste kanske, vad ska jag säga, 20, 30, 40 åren. Så har det blivit helt accepterat och till och med lite fint att vara sökare. Att säga att jag vet inte vad jag tror på, men jag söker mig fram. Och då är man ju på jakt efter detta som ska ge tillvaron en djupare mening. Den här andra mannen, han som hittar skatten i åken, han är ju en annan sort. För han är ju inte ute efter, han är inte på skattjakt. Utan han kanske inte ens vet varför han sätter spaden i marken just på det här stället. Och som, där han då träffar på den här skatten. Han kanske tror att han bara ska testa om spaden håller eller ta reda på om det är en bra åkerjord. Eller bara fördriva tiden i största allmänhet. Och så upptäcker han skatten och förstår vad det handlar om. Han blir överrumplad och häpen förstås, för han hade inte räknat med det. Men han tar sig samman, han handlar rationellt. Han gömmer skatten igen, säljer allt han har och köper åkermarken. Och jag minns ju den här liknelsen från när jag var barn och hörde om den i söndagsskolan. Då tyckte jag faktiskt synd om den som ägde den här åken. Han visste ju inte, han blev ju lurad. För det var ju inte så att den här mannen som hade hittat skatten sa att nu vill jag köpa din åker och jag betalar väldigt mycket för den. För att där ligger en skatt som är värd oändligt mycket mer. Utan han sa bara jag vill köpa en åker av dig, och så betalar han väl det normala kvadratmeterpriset, om man nu mätte i kvadratmeter på Jesu tid. Och det är också en tanke, och det tycker jag är så fascinerande, inte bara med den här liknelsen. De är inte så enkla alla gånger. Det finns olika bottnar i dem. I alla fall så tänker jag att jag känner ju mest igen mig i den här andra mannen. Och jag berättade ju igår lite grann om min väg till tro. Jag levde ett helt vuxenliv utan Gud. Jag intalade mig själv att jag var inte alls intresserad av livsåskådning. Jag var definitivt inte en sökare. Jag tyckte att det där var bara flum, vare sig man höll på med nyandlighet eller kristen tro eller någon annan religion. Jag letade inte efter några pärlor, och jag visste inte ens att jag behövde hitta trons pärla. Och när jag satte spaden i marken så var det ju inte alls för att hitta en skatt. Jag berättade ju igår för er som var med, och de flesta var där, så jag ska inte dra alltihop igen. Jag ska bara säga för nytillkomna tittare, som det heter i tv, att jag vände ryggen till Gud, kyrkan och den kristna tron när jag var 16 år gammal, för precis 50 år sedan vid min konfirmation, när jag inte fick svar på mina frågor. Och jag bestämde mig som 16-åring för att jag skulle aldrig mer göra det jag hade gjort den där söndagen, sommaren för 50 år sedan, nämligen ta emot nattvarden i en kyrka. Absolut inte. Och så går det 32 år, och så är det min yngsta dotters konfirmation. Och Ulrika är utvecklingsstörd, och det är en väldigt gripande konfirmationsakt. Och jag är väldigt rörd, och jag inser att min dotter kommer att bli väldigt ledsen när hon inte får se någon i sin familj komma fram och ta emot nattvarden. Så jag reser mig upp 32 år efter min egen konfirmation, nästan exakt på dagen, och går fram för att ta emot nattvarden, bara för att göra henne glad. Helt andra skäl naturligtvis än att hitta en skatt. Och så hittar jag skatten, för jag får ett tilltal från Gud. Det här är inte för din dotters skull, det här är för din skull. Och det var början på min väg till kristen tro. Sen var det inte så enkelt som att allt föll på plats, det berättade jag om igår. Men det var början, jag hittade skatten. Och jag tänker, det var väl samma med den här mannen. Han var ju tvungen att packa upp den där skatten och titta närmare på den. Och liksom bedöma den och värdera den och vända och vrida på den. Så visst kan man känna igen sig i någon av de här personerna. Och jag tänker att jag är inte ensam att vara den sortens människa. För det finns väldigt många som förnekar att de är på skattjakt. Man räcker de spadarna gång på gång, men de vill inte ens ta i spaden och börja gräva. Och så finns det en stor mellankategori som varken är avvisande mot den kristna tron eller medvetna sökare. De börjar bli lite nyfikna så där. Vad är det egentligen? Vad finns det för någonting i den här åkern som tillvaron innebär? Kan det finnas en skatt som fyller livet med verkligt innehåll och som ger det hopp som är en bristvara i vår tid? Hoppet inför framtiden. Och då handlar det om framtiden här och nu på jorden, men också framtiden i all evighet. Ett hopp som håller till och med inför döden. Jag talar ganska ofta om att det pågår en påkristning i Sverige. Och folk brukar säga ibland, men nu har du pratat om det i, ja, det blir ju 17 år nu faktiskt som jag har tjatat om påkristning. Var är den? Varför händer den inte? Du måste ha haft fel. Varför jag använder ordet påkristning är ju därför att det finns inte. Det finns inget ord som heter påkristning. Titta i Svenska Akademins ordlista. Där finns avkristning, men påkristning finns inte. Och jag tänker ju att om det finns något som heter avkristning så måste det väl rimligen finnas något som heter påkristning, som är motsatsen till avkristning. Och hade jag använt ordet väckelse, då skulle jag förstå att folk säger att men det är ju ingen väckelse. För väckelse, i det ordet så ligger att det sker plötsligt och hastigt, ett genombrott. Och det sker ju ute i världen där tiotusentals människor samlas och kommer till tro. Och det sker lokalt här och var, till och med i vårt land. I min egen kyrka, Sankta Klara, så talar vi faktiskt om att vi har en väckelse bland människor som kommer från Iran och Afghanistan och som dras till kyrkan därför att deras vänner går till kyrkan. Du måste följa med och se vad jag har upptäckt i kyrkan. Och så kommer det fler och fler för varje söndag. Helt osannolikt i vår tid. Och det tycker jag man med visst fog kan kalla för en begränsad väckelse. Men om det är det vi väntar på, då kommer vi ständigt att bli besvikna. För om det vore väckelse i Sverige av den gamla goda slaget som vi hade på 1800-talet till exempel. Ja, men då skulle ju, ni är ju många här idag, men då skulle ju den här kyrkan inte räcka till. Och alla andra kyrkor i stan och i trakten skulle vara fulla av människor. Jag har träffat folk, jag har ju mina rötter i Norrbotten, och där var det en väckelse i Hortlaxtrakten som inte ligger så långt ifrån den by där jag har mina rötter på 50-talet. Och jag har träffat människor som var med då, och de berättade att alltså det var ju så, någon berättade om sin far som var ute i skogen och arbetade och plötsligt bara rusade därifrån och rusade till missionshuset och kände jag måste till missionshuset, jag måste möta Gud. Och det hände dramatiska saker och människors liv förändrades. Det är fantastiskt, men vi är inte där i Sverige idag. För mig är påkristning någonting som sker långsamt och smygande under ytan. Precis som avkristningen av Sverige har pågått i decennier, kanske till och med århundraden, så är påkristningen långsam och försiktig, och då märker vi den kanske inte. Vi är ju väldigt bra på att mäta och göra statistik på allt möjligt i det här landet. Och i mitt eget samfund, Svenska kyrkan, där mäter vi ju allt. Gudstjänstbesökare och hur många som konfirmeras, hur många som döps. Och ja, det är väldigt mycket statistik. Och det mäts ju även i andra samfund. Men Svenska kyrkan är väl allra mest noggrann med att bokföra, pricka av varenda kyrkobesökare, varenda gudstjänst. Och där ser man ju att nästan alla, i princip, ja, jag kan säga alla trender går neråt. Medlemsantalet minskar, gudstjänstbesöken minskar och så vidare. Det enda som ökar, och det är ju lite intressant, det är nattvardsfirandet. Det ökar om man jämför med hur läget var för 10-20 år sedan. Så är det betydligt, trots att det är färre i kyrkan, så firas det mer nattvard. Det är ändå en trend. Och då ser man ju inte det här att det under ytan så närmar sig människor den kristna tron. Och jag kan ge många exempel på att vi inte är så avkristnade som vi tror. Kyrkor är viktiga för människor i Sverige. Kyrkobyggnader är viktiga. Man får inte riva en kyrka eller lägga ner en kyrka eller bygga om en kyrka. Då blir det ett ramaskri, men den ska ju stå där den alltid har stått och den ska se ut som den alltid har gjort. Och sen går jag aldrig dit, men den ska finnas där, för kyrkan står för någonting som handlar om kontinuitet i en tillvaro där väldigt mycket gungar. Det är ett exempel. Säger man att det är aldrig folk i kyrkan. Det finns kyrkor när det är väldigt många människor på söndagarna. Och det finns kyrkor där det är väldigt många människor på vardagarna. Nu ligger ju Sankta Klara kyrka väldigt centralt i Stockholm, och väldigt många passerar den på väg till centralen eller om man ska handla på varuhusen eller vad det nu är för någonting. Så det är klart att det är inte så konstigt att människor går in i kyrkan. Men det är ju så att det kan sitta, om man kommer in där en vardag när kyrkan är öppen och det inte pågår någonting, det kan sitta 50 personer i bänkarna, utspridda. Utan att tala med någon, utan att ge sig till känna. Men vad de gör är ju att de firar en enskild gudstjänst. De säger kanske inte det. De säger att jag är här för att få lite lugn och ro. Eller det är något särskilt i atmosfären här som gör att jag känner mig trygg. Eller jag har upptäckt att jag kan tänka så bra om jag sitter här i kyrkan en stund. Skulle de nog säga om man frågar dem. Men vad de egentligen säger är att jag är här därför att Gud är här. Och det här ökar. Det minskar inte. Människor söker sig till kyrkorummet. Kyrkorna, alla kyrkor, spelar en roll när det verkligen bränner till i livet. Både i det egna livet när det händer någonting, men också om det sker en tragedi på orten eller nationellt, då fylls ju kyrkorna. Och präster och pastorer och diakoner är efterfrågade i krishantering i kommuner. Och varför är de det? Vi har ju så många duktiga kuratorer och andra som kan ta hand om. I ett avkristnat land kan väl inte kristna ha någon roll att spela? Ja, det här blir bara viktigt, det blir bara större och större. Det kan man läsa till och med i kvällstidningarna om att efter ett mord eller en hemsk olycka församlingshemmet var fullt av människor. För då söker man, det finns ingen annanstans att gå för att på något vis få utlopp, kollektivt utlopp för en sorg och bedrövelse och förhoppningsvis också få ett hopp. Alfakurser, jag är en alfafantast ända sedan jag kom till tro för 18 år sedan. Det är inte den enda vägen till kristen tro för moderna människor, men det är en väldigt bra väg. Och jag tror att en av nycklarna till det är att det är en kurs. Det är ganska ofarligt att anmäla sig till en kurs. Jag kan gå en kurs i fransk matlagning, inte för att jag tänker öppna krog, utan för att jag är intresserad av matlagning och vill lära mig mer. Jag kan gå en kurs i kristen tro, inte för att jag tänker bli kristen, men jag behöver veta lite hur de kristna tänker. Och då blir tröskeln lägre och då kan man tänka sig att komma dit. Och det ser vi på många håll att det är en framgångsfaktor. Så att det, till och med i medierna så skrivs det mer om kristen tro. Man kan väl diskutera om det här stora intresset för kyrkovalet här nu för någon månad sedan, om det verkligen berodde på att man var intresserad av kristen tro eller om det mer handlade om att de politiska partierna var aktiva. Men det skrevs i alla fall väldigt, väldigt mycket om kyrkan plötsligt, även i de stora profana tidningarna. Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har öppet kristna ledarskribenter som inte sticker under stol med att de har en tro. Så var det inte på min tid, kan jag säga, på Svenska Dagbladet. Vi hade kristna som arbetade där, men det var ju ingenting som de lät framskymta i spalterna på något vis. Så att det har hänt saker även i medierna. Ibland blir det väldigt handfallet i tidningarna och tv och radio. Och det beror ju på att journalister vet så lite om kristen tro. Men viljan att faktiskt förstå att det här med religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet, det är ingenting vi kan vifta bort. Man säger ju även internationellt, God is back. Gud är tillbaka i samhällsdebatten. Delvis av tråkiga skäl naturligtvis. Därför att vi ser ju vad religion kan ställa till med när den missbrukas. Med terrorism och hat och mord och elände. Men det finns också en positiv sida av detta. Att människor i allmänhet börjar inse att detta med religion, det kan vi inte bara säga att det var då. Sen dyker det upp mot, det finns alltid mottrender nu. Till Centerpartiets stämma så var det ju någon tjeck person som hade motionerat om att det var lämpligt att lägga ner all religionsundervisning i skolorna och föra det till historieämnet. Och då måste ju tanken ha varit att det där med tro, det var något man höll på med förr i världen, på Karl XII:s tid eller så, eller medeltiden. Och nu vet vi ju bättre. Den avslogs motionen, jag är glad att kunna berätta det. Det var inte så att Centerpartiet gick på den linjen. Men det, så det finns mottrender, och visst, det förekommer också tråkiga rubriker i tidningarna när någon i kyrkans värld bär sig illa åt. Det är också en mottrend, men samtidigt så står ju detta för att även medierna på något vis, utan att reflektera över det tror jag, tänker att i kyrkan ska det inte förekomma saker som inte är helt okej. Kyrkorna ska stå för något annat, sånt som en popstjärna nästan förväntas göra och som en politiker kan överleva. Det får inte kyrkans folk vara med om, därför att där ska det vara annorlunda. Det är rätt fantastiskt att omvärlden tänker så, hos er är det annorlunda. När vi själva i kyrkorna kanske ibland tänker lite för mycket på att vi ska vara som folk är mest, så att de vill komma till oss. Jag tror att det är viktigt att det håller liv i den tanken. Sen är det ju också så med de här negativa rubrikerna att vi journalister, vi gillar ju sånt som avviker från det normala, inte som är det normala. När jag var ung fick man ju lära sig att hund biter man. Det är ingenting att skriva i tidningen om, men man biter hund. Det kan vara värt en rubrik, för det är mer ovanligt. Eller som en god vän till mig som är informationskonsult berättade, det var många år sedan nu, men han skulle hålla ett föredrag för en grupp läkare om hur man möter press och sådär, som var hans specialitet. Men de var så upprörda, de här läkarna, så att han fick nästan inte börja prata, för då hade Dagens Nyheter haft en löpsedel: läkare opererade fel ben. Och de här doktorerna sa att det är ju hemskt när tidningarna lyfter fram sånt och folk mister ju förtroendet för oss och sådär. Och då säger min gode vän, tänk den dagen när det står på löpsedeln som den stora sensationen, läkare opererade rätt ben. då har ni anledning att vara rädda på ert anseende. Och jag tänker samma sak när man läser någon dyster rubrik om någon präst eller pastor eller anställd i kyrkan som har burit sig illa åt. Tänk om det tvärtom var rubriken kyrkokamrer rymde inte med kyrkokassan det här året. Alltså, då skulle man vara illa ute som kyrka. Så att jag tror också att medierna påverkar detta, och jag tror att människor blir intresserade. De kanske inte visste att de var intresserade, men de blir intresserade. Jag tror att den viktigaste faktorn bakom att vi ser ett ökat intresse för kristen tro, det är faktiskt den okuddighet om kristen tro som avkristningen har lett till. För det är ju så, det kan man ju säga att det är en väldig uppförsbacke. Om folk inte vet något om kristen tro, hur ska jag börja närma mig dem? Hur ska jag berätta om min kristna tro eller vår kristna tro? Men man kan också se det här som en stor öppning. För det man inte vet så mycket om, det har man heller inte så mycket fördomar emot. Man kan närma sig det med ganska öppet sinne. Och så ställer man ganska dumma frågor. Och där får vi vara vaksamma, vi som tror att alla vet ungefär det vi vet. Och tänka att den där frågan är på riktigt. Den är faktiskt inte för att sätta åt oss eller för att vara spydig. Utan man vet faktiskt inte, vad kristna tror på. Man delar inte den kristna tron, det är en sak. Men man vet heller inte vad kristen tro innebär. Man får faktiskt börja från början. Jag kommer tillbaka lite till det. Så jag tror att det finns goda möjligheter för att den kristna tron ska kunna komma igen i vårt sekulariserade samhälle. Och de här möjligheterna och chanserna, de är nog bättre än vad de har varit på mycket länge. Men vi måste ju ta tillvara dem och göra det på rätt sätt. Och då tänker jag på episteltexten ur apostlagärningarna. Apostlarna är ju illa ute. De har blivit förbjudna att berätta om den kristna tron, men de bryr sig inte. De fortsätter ändå. Och det är ju också något som går igen i den kristna trons historia, att där det finns motstånd, där växer kyrkan. Där vi har alla möjligheter att tala öppet om vår tro, där går det lite långsammare. Och det är också så att apostlarna har stor framgång. Det är ju till och med så att deras motståndare, de styrande, säger att ni har lyckats fylla hela Jerusalem med er lära. Jag tror att det var en viss överdrift. Men det är klart att de makthavande upplevde detta som ett väldigt hot. Självklart. Och de ska straffas. Döden hotar. De kanske kan klara sig om de lovar att bättra sig. Att inte prata så mycket om den där Jesus Kristus. Om de bestämmer sig för att ligga lågt, dra sig tillbaka, stänga sig inne i sina samlingslokaler. Kyrkor hade de ju inte på den tiden, men sitta i hemmen och bara tala med varann. Och försöka själva växa i tro och prata om vad var det egentligen som hände när Jesus gick ibland och så vad hände sen. Men inte sprida budskapet. Men det är ju ingen möjlig väg för den som har mött den levande guden. Petrus och de andra rätar på ryggarna. De ser anklagarna i ögonen och de förklarar: man måste lyda Gud mer än människorna. Och så klarar de sig. De varnas, de får behålla livhanken, de kan fortsätta att vittna. På samma sätt som Petrus och Johannes sa tidigare vid ett liknande tillfälle när de var illa ute. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och det gäller ju oss också. När vi lyssnar i tro, vi kan inte tiga med det vi har hört. Vår tid liknar ju väldigt mycket den första kristna tiden. Precis, så jag sa ju det, stor okunnighet om den kristna tron. Ja, så var det ju naturligtvis på apostlarnas tid. Det är väl helt rimligt, människor hade ju inte hört talas om Jesus. Det är klart att de inte visste något om honom. Det är ju mer sorgligt att vi kan konstatera att okunnigheten är stor i vår tid. När vi har alla möjligheter att det budskapet kunde ha slagit rot. Och det har funnits en stor kunskap i Sverige och andra västländer som i stor utsträckning har försvunnit. Sen var det ju också så att det fanns en stor nyfikenhet. Vad har de att komma med? Vad är det de berättar om? Varför dras människor till, naturligtvis till Jesus först och främst medan han vandrade på jorden. Men nu i efterhand då när han är borta och finns i himlen. Vad är det egentligen de pratar om, de här apostlarna? Vad är det som gör att det kommer folk till deras möten? Och den nyfikenheten är jag övertygad om att den finns i Sverige idag också. Och sen var det ju samma sak, är det ju samma sak då som nu. Den kristna tron fanns i ett mångkulturellt samhälle. många olika livsåskådningar, många olika riktningar inom judendomen. Och vid den här tiden så var man ju inte ens, då såg man ju den kristna tron som ännu en variant av judisk tradition. Det tog ett tag innan de här vägarna skildes åt. Och så var det ju. Man mötte ju andra religioner. Man mötte den grekisk-romerska världens dyrkan av sina gudar. Man var aldrig ensam. Och så är det ju också i vår tid. Vi möter andra religioner, andra livsåskådningar. Och vi måste lära oss att hantera det. Att göra det med respekt och utan att klubba ner andra som tror annorlunda. Men också med stor tydlighet om vad det är vi tror på. Det var framgångsfaktorn för apostlarna och det är också vår framgångsfaktor. Den stora skillnaden jämfört med då och nu, det är ju att vi behöver inte vara rädda för att bli pryglade eller dödade för att vi talar om Jesus Kristus. I många andra länder så är det ju faktiskt så. Och där växer kyrkan. Och jag tänker också att det perspektivet att vi från Sverige skickar tillbaka människor som har kommit till tro på Jesus Kristus till länder där de faktiskt riskerar att mista livet för sin kristna tro. Jag saknar nästan ord. Det är upprörande, det är otillständigt, det är ovärdigt ett land som Sverige. Att ens riskera att en människa som bekänner Jesus Kristus som Herre och frälsare ska vara tvungen antingen att just tiga med detta när han kommer hem till sitt land. Eller till och med avsvära sig sin tro och säga att det där gjorde jag bara för att få stanna i Sverige. Nu när jag är tillbaka här så blir jag muslim igen. Hur kan svenska staten säga till människor det är så du ska göra för att du ska få leva? Det är faktiskt alldeles fruktansvärt. Men de flesta av oss kan ju faktiskt vittna om vår tro fritt och öppet. Och då måste vi ju ta det på allvar. Vi måste lyda Gud mer än människor. Vi får inte tiga med det vi har lärt oss, det vi vet. Vi måste visa upp den här skatten, den här pärlan för alla. Och då är ju den stora frågan, hur ska vi kunna göra det i vår tid? Och jag önskar att jag hade ett patentrecept där jag kunde säga att om vi gör allt det här så kommer Sverige att påkristnas. Vi kommer att få se resultat. Om 3 år så kommer alla kyrkor i alla svenska samhällen att vara fyllda av människor varje söndag. Så lätt är det inte. Men det finns en del nycklar, tänker jag, till detta. Och en som jag skulle vilja tala lite om. Det handlar om vem är det egentligen, vem ska berätta om den kristna tron och hur ska vi göra det? Det är ju inte så att den uppgiften har lagts på några få utvalda. Det är självklart att präster, pastorer, diakoner, teologer, sådana som har skaffat sig en ännu djupare kunskap om kristen tro har en väldigt stor uppgift att fylla. Självfallet, det skulle inte fungera utan dem. Men uppgiften att vittna om vår tro, den åligger ju alla kristna. Och jag tänker att det finns en särskild kallelse för oss som är lekmän. Och det handlar om att tala om vår kristna tro, min kristna tro. Vad Gud har gjort i mitt liv. Hur det har ändrat min tillvaro. Att inte tiga med det jag har varit med om. Att faktiskt våga prata personligt om tro. Och då kan man säga att det kan väl en präst och pastor också göra. Och självfallet, det är alldeles utmärkt. Men jag tror att vi lekmän, vi har en ännu större trovärdighet. Vi har ju liksom inte betalt för att tro på Gud. Vi gör det ändå. Så att det är mycket lättare att nå ut när det kommer från en så kallad vanlig människa. När jag var ganska ny i Klara kyrka för då, ja, det kan väl vara 16-17 år sedan. När jag hade varit där något år. Då hade vi en präst som hette Hans Lundahl. Han flyttade sen till Göteborg och nu är han pensionär. Och han ville en söndag, kanske var det till och med den här söndagen tänker jag. Det kanske var det här ämnet. Då ville han att han och jag skulle dela på predikotiden. Först skulle han berätta om hur han kom till tro. Och det var ingen dålig berättelse han hade. Det var en ganska dramatisk omvändelsehistoria. Och sen skulle jag berätta om hur jag kom till tro. Och Hans började och han berättade levande och intressant om hur han hade kommit till tro som ung. Han stod där med sin prästkrage. Och sen var det min tur och jag ställde mig i ambon och sa att jag heter Elisabeth Sandlund. Jag är journalist och har jobbat i alla år som det, och så här gick det till. Och när jag var färdig så applåderade människorna i kyrkan. Nu är det så att det inte är ovanligt i Klara att vi applåderar vid en sån kyrka, men ändå. Så jag skojade lite med Hans efteråt och sa, ja, så jag fick applåder, ja. Sa jag, det fick inte du. Nej, säger han, det har jag aldrig glömt det här. Så säger han, ja, nej, men det kan jag leva med, säger han. Det spelar ingen roll. Men det som oroar mig var att såg du inte människornas reaktion? När jag gick fram för att tala, då satt de där i bänkarna. Ja, nu står prästen där och predikar och säger det han brukar säga. Och sen kommer du och är lekman och då reser de sig upp. Eller sätter sig upp och sträcker på sig och börjar lyssna. Man riktigt ser hur öronen spetsas. Nu blir det spännande och intressant. Det tyckte han var mer jobbigt än att jag hade fått applåder. Och det ligger något i detta. Vi har en ingång till människor som möjligen den som har tron också som yrke inte saknar. Och då tänker jag att vi måste våga ta ett steg framåt och tala om vår tro på ett personligt sätt. Och då finns det många invändningar mot detta. En som jag ofta hör, det är ju då att människor vill ju inte lyssna. Och det är inte sant. Människor vill lyssna, man är nyfiken. Sen vill inte alla lyssna alltid. Och det är klart att man kan stöta på patrull. Man kanske, det kan finnas en arbetskamrat eller en granne som säger, kom inte dragande med den där Jesus nu igen. Eller jag är trött på att höra och så vidare. Men som generellt sett så vill faktiskt människor lyssna. Sen får man ha en känslighet och där tänker jag att där får vi be Gud om hjälp. Passar det nu? Är det här rätt tillfälle? Ska jag just idag faktiskt ta ett steg och berätta någonting? Så det håller inte. Sen finns det ju de som säger att ja, men alltså det här med tro, det är ju en privat sak. Det är ingenting jag kan dela med andra människor. Det är en sak mellan mig och Gud. Och då tänker jag att det finns naturligtvis någonting i vår tro som faktiskt är en privat sak. Vi ska inte dela allt med alla. En del saker måste få vara just en sak mellan mig och Gud. Men det är en stor skillnad mellan det som är privat, som vi kanske behöver hålla för oss själva, och det som är personligt, som vi kan tala om. Och den där gränsen är ju inte avgjord en gång för alla. Och det är ju inte så att det som passar att berätta i ett sammanhang passar i ett annat. Så är det med allt annat här i världen. Och vi sitter alla på jobbet en måndag morgon och pratar om vad vi har gjort i helgen. Ja, men då håller man väl det på en ganska ytlig nivå kanske. Och sen går jag och äter lunch med en av mina närmaste kollegor som jag känner stort förtroende för. Och då pratar vi ju på ett helt annat plan, mycket djupare, om vad som har hänt i våra liv. Så tänker vi om allt annat, och så är det ju också med kristen tro. Att en del kan man berätta för alla om, annat ska man bära, spara, gömma i sitt hjärta ett tag. Det kanske är för tidigt att prata om det. När jag kom till tro då i augusti 99 i Klara kyrka, så tog det 3 månader innan jag vågade berätta på jobbet att jag hade blivit kristen. För jag tänkte att Svenska Dagbladets näringslivsredaktion, det är ju kanske inte den frommaste platsen i tillvaron, och mina arbetskamrater kommer att reagera väldigt negativt och så. Så jag gick och klämde på det här och jag mådde dåligt av det, för jag visste ju att jag inte skulle tiga. Att jag faktiskt skulle berätta. För att möjligen då sprida detta till andra. Men jag kände samtidigt att det går inte. Och jag tog upp det här, jag gick alfakurs den hösten. Och jag tog upp det, det spelade ingen roll vad det var för tema på alfakursen. Jag återkom varje gång när vi hade vårt samtal efteråt till mitt stora problem. Hur ska jag våga berätta för mina arbetskamrater? Och så gjorde jag det till sist då, efter 3 månader. Och möttes inte alls av en negativ reaktion. Men jag tror ju att om jag hade kommit instormande på Svenska Dagbladet den 25 augusti och berättat, jag mötte Jesus igår, jag är frälst, halleluja. Jag är inte säker på att jag hade landat lika väl, utan jag behövde nog de där månaderna för att liksom vänja mig vid att tala om tro med andra. Och det fick jag göra just inom ramen för Alfa-kursen till exempel. Så det var nog helt rätt. Det var nog precis så Gud tyckte att det skulle vara. Jag skulle inte behöva berätta det omedelbart för alla. Men sen när jag väl hade berättat, då fanns det ju inget hinder. Och vi hade otroligt intressanta samtal, både på jobbet och även med folk så småningom, när det blev mer offentligt, även med folk i näringslivet som hörde av sig och sa, du, det där med att du har kommit till tro, det, kan vi ta en lunch? Jag vill veta mer. Så det, nu är jag ju så diskret så jag säger inga namn, men om jag sa dem skulle ni veta vilka det var, om man säger så. Alltså folk högt upp på höga positioner i näringslivet som tog chansen. En person som de hade lärt känna i ett annat sammanhang som hade kommit till tro. Hur kunde det gå till? Hur kunde det hända? Berätta, jag vill veta. Kan det hända mig också? Ett exempel på den längtan som finns. Så det tänker jag, man kan inte skylla på det här med att det är en privatsak. Och vi får också där be Gud om hjälp med urskiljningen. Vad ska jag berätta? Vad ska jag inte berätta just nu för just de här människorna? Sen finns det ju de som säger att jag är ju ingen talare. Det är det värsta jag vet, att tala offentligt. Ja, men då tänker jag att det viktiga sättet att berätta om sin tro, det sker inte från talarstolar. Det kan vara viktigt det med, och det hoppas jag att det är. Men det viktiga är ju de mötena i de små sammanhangen. Det man säger till grannen över staketet, eller till arbetskamraten, eller på bussen, eller till de man lär känna i något annat sammanhang. Man behöver inte vara talare. En del av oss tycker att det är roligt att tala, och då ska vi väl göra det. Men för väldigt många så är det på ett helt annat plan. Det går inte att gömma sig bakom det heller. Och så är det ju då den sista invändningen. Jag har inget att berätta. Det hör jag faktiskt ganska ofta. Och inte sällan av människor som har kommit en bit upp i åren. Jag har varit kristen hela mitt liv. Jag har aldrig blivit frälst eller omvänd på det där dramatiska sättet som du har blivit. Utan jag är uppvuxen i en kristen familj. Den kristna tron har alltid funnits i mitt liv. Så jag har inget att berätta för andra. Och då säger jag att om det är så att du har varit kristen ett helt liv och Gud inte har gjort någonting i ditt liv som är värt att berätta för andra, då är det fel någonstans, och Gud är det inte fel på. Det är ju självklart, det är ju en annan berättelse. Men den är möjligen mindre dramatisk, men den är ju inte mindre spännande. Vi har alla våra levnadsöden. Vi har alla någonting där vi kan berätta om hur vi har vad Gud har gjort i våra liv. Även om det inte handlar om, som i mitt fall, en väldigt tydlig punkt när jag kom till tro. Det vore väl förfärligt om det bara fanns en berättelse. Eller om det bara fanns ett begränsat antal berättelser om att komma till tro eller att leva med Gud. Att det var så att vi kunde liksom hälsa på varann och säga, jag är en etta. Jaha, nej, jag själv är en trea. Och så visste vi precis den andra personens livsöde. Det finns ju en dålig gammal historia om detta. Om männen som sitter på fyren på den tiden fyrar var bemannade och är fyrvaktare då. Och de har det väldigt tråkigt där, och de fördriver tiden under vinterkvällarna med att berätta roliga historier. Och så småningom har de uttömt hela förrådet av roliga historier. Så de börjar numrera historierna. Så det räcker med att någon säger 7. Och så skrattar alla. Eller 2. Och så skrattar de så de gråter. Och så kommer den här nya killen som ska börja jobba på fyren. Och han hör ju hur de håller på. Och så har han uppfattat att när någon säger 5, då skrattar alla. Så att en kväll tar han mod till sig. Nu ska han in i gänget. Så säger han 5. Och det blir knäpptyst. Och han säger, men varför skrattar ni inte? Du berättar den på fel sätt. Det är inte så med kristen tro att vi kan säga, jag känner, alltså alla historier är olika, och därför har alla människor något att berätta. Och det är ju inte alltid man ska berätta om den stora berättelsen i mitt liv, så kom jag till tro. Det är en stark berättelse, så var det förut och sen hände det och så blev det så här. Det är ju det klassiska Paulus mönster från apostlagärningarna, när han får chansen att vittna om sin tro för höga herrar, så är det så han gör. Så här var det innan, jag förföljde de kristna, sen mötte jag Jesus på vägen till Damaskus och då ändrades mitt liv och blev så här. Det är ett mönster som vi också kan använda, i alla fall sådana som jag som har just en sån Paulusomvändelse i sitt liv. Men det kan ju vara detaljer. Det kan ju vara den arbetskamraten som säger, åh, jag har så ont i ryggen. Ja, det hade jag också, men vet du, jag fick förbön i kyrkan och det släppte. Ja, men det kan du ju inte tro på. Nej, jag vet inte, men jag bara säger som det är. De bad för mig i min kyrka och min ryggvärk gick över. Det är ett vittnesbörd som kanske är så starkt så att det sätter sår ett litet frö hos den människan. Kan det verkligen vara på det viset? Som ett exempel. Så att det går inte att skylla på att man inte är någon talare. Så jag tror att detta är en av de riktigt viktiga nycklarna. Jag tror också att det är oerhört viktigt att vi, när vi talar om kristen tro, oavsett om vi är lekmän eller inte, oavsett om det sker från en talarstol eller med våra vänner eller i något annat sammanhang, att vi tänker på två olika aspekter samtidigt. Och det ena, det är att vara tydlig med vad kristen tro är. Det finns en brist på tydlighet i svensk kristenhet generellt sett, där man inte så sällan på något vis försöker ludda till det lite. Man talar gärna om de etiska principerna och man talar gärna om Jesus, allt det kloka han sa. Men när man börjar tala om Jesus Kristus som Herre och Frälsare, då tar det emot. För då tänker man att det här klarar inte moderna människor. Det här blir för utmanande. Och jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att det moderna människor behöver, det är utmaningar. Man behöver något att ta spjärn emot. Något att studsa emot. Något att säga emot faktiskt. Kan det verkligen vara på det viset? Det är då det blir intressant och spännande. Och då får man ju tänka att en och annan säger att ja, det var ju spännande att höra att du tror så, men det där är absolut ingenting för mig. Och då blir man naturligtvis som kristen nedstämd och tänker att jaha, där missade jag chansen. Nu är den personen förlorad. Och då tänker jag att då får vi väl fundera på hur var det när den rike ynglingen kom till Jesus och sa, vad ska jag göra? Och Jesus sa, sälj allt och följ mig. Och den rike ynglingen skakar på huvudet, nej, men det tänker jag inte göra. Och så går han sin väg. Och jag vet inte vad det står i era biblar, men det står, i min bibel står det inte: Jesus sprang efter honom och ryckte honom i manteln och sade, det räcker med att du säljer hälften. Utan Jesus lät ju honom gå. Och det är klart att Jesus vet att Gud har en annan väg för den mannen längre fram. Det var inte läge just då. Och så tänker jag att vi också måste tänka med dem som lyssnar när vi är tydliga med vad kristen tro är. Men som säger tack men nej tack. De har åtminstone fått reda på vad kristna tror på. Och sen får Gud göra resten. Vi får lita på att någon annan människa tar vid. Eller vi själva 10 år senare eller vad det kan bli. Vi är länkar i en kedja. Det är inte vi som ska göra jobbet. Det är Gud som gör jobbet. Men vi kan hjälpa till med tydlighet. Men å andra sidan, vi måste också visa stor respekt för de människor vi möter. För om man bara är tydlig och inte lyssnar på vad andra människor har att berätta om sin livsväg, om sina livsval, om sina erfarenheter, utan bara dundrar på med det kristna budskapet och säger ja, 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 och så går man vidare, då är det ju faktiskt så att vi slår dem i huvudet med Bibeln. Och det har aldrig gjort någon människa till kristen. Utan jag tror att det gäller att lyssna väldigt, väldigt varsamt och väldigt lyhört för vad människor har att berätta. För vad de har för ryggsäckar. Förlåt det. Det kan ju vara någon som har varit med om någonting som inte alls var bra i ett kristet sammanhang långt tillbaka i livet. Då måste den personen få lasta av det för att kunna fylla på med det som är bra. Det kan vara den som har sökt i nyandlighet och betalat hur mycket som helst för att gå kurser i en det ena, en det andra. Den personen måste ändå få berätta om, det här fick jag ut av det, eller inte. Vi måste orka lyssna även om det känns väldigt främmande och konstigt. Och så vidare. Men jag tror ju att om vi kan förena de två begreppen, tydlighet med vad kristen tro är, och då gäller det att lyssna i tro och ta till sig det kristna budskapet och bearbeta det så att vi kan föra det vidare. Och respekt för andra människor. Om vi får ihop det, då kan faktiskt påkristningen ta fart i Sverige. Och då kan ju den här som aktivt söker, köpmannen, han som letar efter den här pärlan med stort P, kan hitta fram. Och även den här som inte förstår var den verkliga, inte förstår att det handlar om att hitta den verkliga skatten, kan också få en chans att faktiskt finna skatten. Och det är väl det som vi är satta till, som vi är kallade till att arbeta för. Ingen av oss kan göra hela jobbet, men tillsammans så kan vi faktiskt göra det Jesus säger, gå ut i världen och göra alla människor till lärjungar. Det är något att arbeta för. Här i Nybro, i Sankta Klara och på alla andra håll i Sverige. Amen.